With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own it. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually, if you really press them down, they'd say the reason I own this is the sucker's going up.
There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite
amount
of cash.
Put that check in a money market mutual fund, then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did.
Quick buck artists come and go with every bull market, but the steady players make it through the bear market.
They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Hur är läget med dig, Fabian?
Jo, det är så bra. Man får ju stryk på börsen, men det är kul det också. Det är kul när man öppnar upp portföljen och man ser att varenda innehav är ner typ 20-30%. Men ska man klaga när det dagen innan var upp typ flera hundra? Jag vet inte. Det känns som... Men jag tycker det här är kul. Man sitter aldrig säkert. Det går upp en dag, ner en dag, upp en dag. Vollan är otrolig. I love it.
Ja, det är ju segt faktiskt när man får spön av ett skräpindex som OMXS30 som bara är en massa bank och industri. men det är ju verkligen som du säger. Det är ändå det där som är så typiskt för börsen. Och det är så jag någonstans har börjat inse att jag har lärt mig känna av lite toppar och bottnar. För att när jag känner att nu är det nog läge att gå all in här. För att det här, annars kommer jag missa tåget. Det brukar ungefär den dagen det vänder och toppar. Sen nästa dag liksom fastly ner 20% eller någonting. Nej, men det är ändå spännande tider. Och nu skriks det mycket om sektorrotation på börsen. Jag vet inte riktigt om hur mycket jag tillskriver den. Jag tror att det ser inte jättekul ut för de gamla traditionella bolagen, så att säga. Inte på några månaders sikt i alla fall. Men däremot är det ju tech som liksom leder vägen. Och jag tror bara snarare att det här är små, korta rekyler som man får ta helt enkelt.
Nej, jag brukar inte bry mig så mycket om det. Det finns ju helt klart anledningar varför man ska... Speciellt om man investerar mer makromässigt, att man ska köra på sektorroteringar, men... Liksom om du ska göra det bara för enskilda bolag så ser jag inte alls hur du ska kunna hålla din conviction i bolag.
Det går ju inte. Det går ju framförallt inte att hänga med och analysera massa bolag om du ska hålla på och rotera sektorer också med dina bolag. Det är som du säger, då ska man handla i ETF-er eller någonting, vilket tyvärr har blivit svårt i Sverige. Men det man får göra annars får man nyttja dippar om man nu har räknat och tycker att bolagen är billiga. Jag köpte faktiskt lite guld. Det är ju tisdag 11 augusti kan vi tillägga bara för inspelningen, där inspelningen görs. Jag sa att guld var ner till 4% någonting, så då har jag faktiskt shoppat lite idag. Jag har suttit och räknat mycket överlag i sommar på många av de bolag man äger och försöka titta på, prognostisera lite framåt. framåt, liksom, vad är de faktiskt värda? Det är inte det som spelar roll. Och då ser man ju att vissa bolag som man kanske har dragits med någon story är inte så himla trevliga som det kan verka. Men vi ska inte prata om det idag. Vi har ju faktiskt med oss en gäst. Jag tror att det kommer bli ett långt avsnitt ändå, så vi ska försöka hålla oss lite kortare. Vem är det som gästpodden?
Jo, det är ju mannen, myten, legenden, det är hjärnan bakom alla våra favorit börsdata. Det är ju George Bull. Han är även känd som 40% 20 år på Twitter, och han är ju en erkänd bloggare en gång i tiden.
Precis. Han kommer berätta lite om vad som händer på börsdata. Framförallt kommer vi försöka gräva och inspireras av hans otroliga kunskap av nyckeltal. Han har ändå byggt den här otroliga tjänsten tillsammans med kollegor. Vi ska inte liksom lägga någon skugga över dem. Så. Men han har ändå byggt upp den här otroliga tjänsten och är verkligen en mästare på nyckeltal och har troligtvis läst flest kvartalsrapporter i världen, vill jag påstå. Eller åtminstone gått igenom flest dem. Men innan vi går in på det så ska vi tillägga att det inte är någon rådgivning eller rekommendation som vi sysslar med i podden. Varken vi eller George är i någon form av rådgivning. Så gör alltid din egen analys och ta allt med en nypa salt och gör din egen läxa helt enkelt. Ja, och en liten till disclaimer kan vi bara dra innan vi kör igång intervjun, så att alla är på klara med det, att det här är ju inte på något sätt ett sponsrat inlägg om ni tror det, utan vi har bjudit in George självmant. Däremot vill vi nämna det att vi har sedan tidigare, långt innan det här, har vi fått medlemskap av George i Börsdata, som vi i och för sig gladeligen har betalat för ändå, men jag tycker ändå att vi kan lägga det till så slipper folk spekulera i huruvida det är ett betalt inlägg inte. Vi tycker helt enkelt bara att George är en fantastiskt bra gäst och en outtömlig källa till kunskap när det gäller just nyckeltal och finansiell data.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ja, mina vänner, vi lottar ut 2 stycken exemplar av boken Börspsykologi, skriven av bloggaren Kristoffer Andersson, also known as Sofokles, som gästar oss i avsnitt 120.
Ja, men precis. Jag vet inte hur officiellt det här är, så att eventuellt så bränner jag mina broar här nu, men det ryktas ju om att det kan komma en uppföljare på den här boken, nämligen inom kort, eller om det är någon ny bok, det vet jag inte, men till investerarbok i alla fall av Sofokles. Och i samband med det så tyckte vi att det vore kul att kanske lotta ut några ex. Det här är faktiskt en riktigt bra bok, den är väldigt bra, den är nyttig. Den har faktiskt fått väldigt fina vitsord från inga mindre än till exempel Mats Kviberg, Per och Börjesson och dessutom dagens gäst George Bull. Så att det här är faktiskt en chans då att få den här boken helt gratis. Och vad ska man göra för att ha chansen att vinna en sån här bok då?
För att vinna en av de här böckerna måste man göra följande. Nummer 1, gå in på twitter.com/marketmakerspod. Länk finns i avsnittsbeskrivningen.
Precis, och väl inne där på våran Twitter-sida så ska du trycka att du följer oss om du inte redan gör det. Och det är helt enkelt för att vi ska kunna skicka ett DM till dig sen om du har vunnit.
Och sen ska ni retweeta tävlingsinlägget. Och det borde vara första eller andra inlägget när du kommer in. Och i din retweet skriver du ner den bästa slogan du kan hitta på för Market Makers.
Mm. Och det här ska ju vara en slogan som summerar vad Market Makers är för någonting för dig. Varför lyssnar du på podden? Eller något annat som får folk att vilja lyssna. Kanske till och med hittar vi då en så pass bra slogan att vi kan använda den här sloganen framåt också. Så gå in då på Market Makers podd på Twitter. Följ oss, retweeta det här inlägget med din bästa slogan. Så kan ni vinna ett ex av Börspsykologi. Då säger vi välkommen till George Bohl bakom Börsdata, även känd som 40% 20 år, men vi ska väl återkomma till det. Vi kan väl först och främst börja med, vem är du för de som inte känner till dig?
Ja, mitt namn är George Bohl, 41 år snart, bor utanför Norrköping och med min kollega Henrik Bergström driver Börsdata. Det har jag gjort i snart 10 år.
För de som inte vet vad Börsdata är, ska du kunna ge en liten bakgrund, en liten hisspitch till det?
Mm, ja, det startades i samband med bloggen 4020 i, kan det vara 2009. Och jag ville samla alla utdelnings- och vinst- och omsättningsmått i en enda sida. Det fanns ju ingen enkel sätt att se all historik på ett enkelt sätt då. Och det blev ju Börsdata. Och historiken med Börsdata, att det är ett hemsida eller varumärke som har funnits över 30 år. Men jag tog över 2009 och då var den en enkel... kan man säga en WordPress Excel upplägg som jag startade igång med. Sen 2011 kom jag i kontakt med min nuvarande kollega Henrik Bergström. Och då har vi liksom, då blev det seriöst, för att blev ett företag och utvecklades flera omgångar det som med idag.
Och vi kan ju lite kort gå in på det. Vad är liksom USPen med Börsdata? För att det som man ser där som är väldigt stort, förutom att jag tycker att det är ett väldigt smidigt verktyg, så är det ju en enorm mängd data som mer eller mindre inte går att få tag på någon annanstans. Eventuellt då kanske i Bloomberg och terminalen liksom, som är svindyr.
Alltså vår styrka är ju att vi samlar alla bolagens, framförallt nordiska bolagens rapporter, delårsrapporter, årsredovisningar, bokslut helt själva. Och det gör vi direkt när bolagen rapporterar. Och det har vi gjort det snart 7-8 år. Exempelvis på morgonen har jag uppdaterat 16 bolag. Det är några stycken som är kvar som jag rapporterar lite senare som kommer uppdateras eftermiddag. Det gör att det är ingen annan som gör det i Norden vad jag känner till. Det finns bolag som gör för att samla index eller göra andra typer av enklare analyser, men ingen som gör en omfattande rapportsamling. Och det gör att vi äger datan, vi har den datan och vi uppdaterar den datan snabbast, kan jag säga. Vilket gör att vi kan utveckla ganska unika tjänster.
Vi fick ju faktiskt en fråga om det på Twitter från en Stensson. Hur går den här datainsamlingen till? Jag vet ju det, men jag tycker att det var lite kul att höra det från dig också.
Nej, så vad vi gör är att vår fokus är nordiska bolag. Så fort en bolag rapporterar så tar vi bolagets rapporter, PDF. Och det är en del en blandning av manuellt och... automatiska, alltså vi för över eller konverterar datan till vår egen format. Och där krävs ju väl godkännande om bolagets rapporter för att man ska kunna göra det väldigt snabbt. Man måste känna till bolagets rapportformat, vilka värden man ska föra över, och det är ju framförallt resultaträkning, balansräkning och kassaflöde. Det är ju bara de större firmorna som gör det här med ett hundratals personer i Indien eller i Kina eller i Hongkong eller där billig arbetskraft, men riktigt duktiga människor som sitter och gör det här. Oftast delvis automatiserat också.
Jag tycker det där är rätt. Jag tror att det där är någonting som inte många riktigt förstår eller känner till, att det där faktiskt sker manuellt. Det är ju ganska otroligt ändå att inte bolagen kan rapportera in det digitalt på något sätt.
Att vi har ingen standard idag i Norden, inte heller i Europa. Men förmodligen det kommer komma, det har redan kommit något som heter standardformat XBRL. Men det är ingen krav på det, och jag tror inte det kommer bli krav på kvartalsrapporten heller. Däremot i USA har ju någonting som heter SEC, motsvarande Finansinspektionen i Sverige. Där rapporteras allting digitalt. Därför finns ju, man ser att det är lättare det är fler som har tillgång till bra fundamental data för amerikanska börsen. I jämförelse med nordiska eller europeiska börser är oftast, det är bara de riktigt stora dataleverantörerna som levererar, och det är oftast väldigt dyrt.
Vad skulle du säga, när du har gjort alla de här rapporterna genom åren, vad är de största utmaningarna med det egentligen?
Det största utmaningen är ju att kunna göra ännu bättre. Alltså det är oftast det stora önskemål från våra användare, att de gärna vill ha detaljerade poster. Man vill gärna se exakt hur bolagen har rapporterat alla poster. Utan vad vi gör är att vi standardiserar ganska mycket. Och man vill gärna se posterna anpassade efter bolag. Det kanske inte står omsättning för en hyresfastighet, fastighetsbolag, utan det står hyresintäkter, förvaltningsresultat. Och det där har vi planer att göra, men det krävs ju att man har ett rejält omfattande datahämtning. I princip man hämtar all data. Vi har liksom planer om framtida planer att kunna förbättra uppdateringen. Och då är det mer man automatiserar mycket mer också. Det är den stora utmaningen framåt.
Vad skulle då hända till med plattformar om någonting händer dig? Bryter armen eller bryter handen eller något sånt?
Ja, alltså det betyder att bolagen kommer inte... Ja, armen har jag brutit en gång, men ändå har jag uppdaterat med höger arm har jag uppdaterat rapporten en hel rapportperiod faktiskt, med en gips, ena handen gipsad.
Så gick det
gick, man lär sig, det gick, efter en vecka gick det snabbare faktiskt. Så, nej, men om då kommer inte bolagen kunna uppdateras, det är ju det som är. Och det är också en annan utmaning, hur man skulle kunna gå till mer organisation, bygga upp en organisation där det inte är beroende av mig, utan
du skulle ju enkelt kunna ragga ett helt gäng praktikanter i utbyte mot pro-medlemskap, tror jag. Så du skulle kunna träna upp på
tyvärr, det är ju inte så enkelt. Jag tror inte vi är där än. Då skulle man ha det som jag tror vi... Det är några år kvar innan vi har ett team som jobbar med data helt själv. Sen måste vi liksom ha ett system också. Så att vi självklart, vi kollar på det. Vi kollar möjligheter. Framförallt måste det byggas en system kring den som är anpassat. Just nu är den anpassat efter mig, hur jag uppdaterar.
Något jag är jättenyfiken på. Du borde ju vara den person i Sverige som antagligen läst flest kvartalsrapporter. Kanske till och med i världen, med tanke på att du ändå tar igenom alla kvartalsrapporter på Stockholmsbörsen.
I Sverige tror jag... Ja, det tror jag faktiskt. Jag har gått igenom... Alltså det är stor skillnad att man går igenom och samlar datan. Men det är en annan skillnad att man läser igenom på ett kvalitativt sätt.
Du har öppnat flest kvartalsrapporter i världen,
ja,
tror jag.
Och gått igenom siffrorna. Så att om du skulle säga vilket format, vilket typ av data som förekommer, så skulle du kunna säga hur ofta det förekommer inom olika branscher. Så att på det sättet också kan vi ha byggt nyckeltalen där vi, för att vi känner till datan väldigt väl. Skillnad på andra tjänster eller hemsidor där oftast de jobbar inte med datan, de köper in datan.
Det jag skulle komma till var just, vad är liksom de största lärdomarna, eller vad har varit mest intressant, tycker du, när du har gått igenom ändå så otroligt mycket rapporter? Vad är de största lärdomarna från det?
Så här, jag skulle kunna rekommendera att man läser mer, öppnar mer rapporter, man läser mer rapporter, för att efter ett tag så märker man rapportformat. Alla bolag eller alla branscher har egen rapportformat. Och man märker ganska snabbt om det är ett lönsamt och olönsamt bolag, om det är kapitalintensiv eller inte. Exempel, jag skulle snabbt kunna säga om det är en bank eller om det är en fastighet eller om det är konsultbolag. Bara kolla på siffrorna, hur de har lagt posterna. Generellt, man lär sig analysera branschen eller bolagen lite bättre genom att se korta sammanfattningar av vad bolagen fokuserar för siffror. Vad de redovisar och hur rapporten är upplagd.
Finns det några sådana sektorer eller bolag som du ofta antingen imponeras av eller kanske avskräcks en del av?
Ja, det avskräcks genom. Det är framförallt mindre lister. Alltså från först Nord neråt, Spotlight och NGM. Och ofta small cap också. Det är att många bolag gör återkommande nyemissioner och det är svarta siffror, eller ja, röda siffror. Alltså de går back hela tiden. Och det är liksom återkommande efter, man ser där vissa bolag som har i 5 eller 10 år har gjort, tagit in pengar helt återkommande. Det enda anledningen de finns på börsen är att det är för att de, det enda sättet de kan överleva, få in nytt kapital. Och det är väldigt, det är, ska säga, 50-60% av hela börsen är ju liknande bolag. Så att man ser där återkommande. Det enda man, när man öppnar rapporten, det enda frågetecken är ju, hur mycket det här kvartalet har de ökat antalet aktier? Mm. Det är ju det som är det mest tydligaste.
Jag kommer ihåg att du lyfte det på någon, vi hade ju någon föreläsning tillsammans, då vet jag att du lyfte bolaget Anoto bland annat, som du visar just, och man justerar just för antalet aktier, då ser man att utspädningen är ju i princip 99,9% på, om man tittar tillräckligt många år tillbaks.
Lika mycket har aktiekursen gått.
Vi spelar ju in tisdag 11 augusti kan ju tilläggas, det släpps sen på torsdag, men idag rapporterade ju Storytel till exempel, som är ett, tycker jag, ett fantastiskt bolag, men där är ju också en rätt intressant, jag ser många som inte justerar för att de faktiskt späder ut hela tiden. Och nu menar jag inte att de på något sätt är i närheten av Anoto i form av utspänning, men det är ändå en effekt som man ska ta hänsyn till, som jag tycker ganska få titta på.
När man kollar på vinst och omsättning i miljoner, kolla gärna på också per aktie. Mm. Och kolla gärna också på historiken, utveckling av antalet aktier, hur det har skett. Nibe är ju ett jättebra exempel där antalet aktier ökat när de har tagit in pengar, men de har ju som gjort ganska bra förvärv också. Så att det finns få bra exempel, men oftast är ju dåliga bolag som har ingen omsättning. Eller de har ingen lönsamhet. Och när det kommer riktigt dåliga perioder nu, så det är dessa bolag som framförallt kommer att rasa mest. För att det finns ingen underliggande värde där det inte finns någon lönsamhet eller kassaflöde.
Jag tänkte vi ska diskutera ganska mycket nyckeltal, så jag tycker att vi ska verkligen ta vara på din otroliga kunskap där. Men jag tänkte först bara, så att vi har avhandlat det lite kring nyheter och så i tjänsten. Det är ju otroligt flöde med nya funktioner som lanseras helt på Börsdata. Trots att det ändå är så få som ligger bakom det, så förstår jag inte riktigt hur ni hänger med. Jag såg att Trading Nerd bland på Twitter frågade just det kring vad är en roadmap för tjänsten, men det tror jag inte finns någon. Men ni har ju till exempel släppt otroligt många fler länder med massvis med data. Ni har släppt ett API och nu dessutom integrerat både Excel och visst kommer Google Sheets också nu?
Ja, vi jobbar nu som test. Det är i princip klart, det är bara att det är en del buggar som ska fixas.
Sen har ni dessutom lanserat den här Börsdata-terminal som egentligen är en hel liksom bearbetning eller ombearbetning av grundplattformen. Kan du berätta lite om den och några nya funktioner?
Tanken med den var att jag var trött och vid utveckla den gamla sidan för att den var ineffektiv, långsam. Så vi var tvungna ut, för att kunna vidareutveckla Börsdata, så var vi tvungna att ta fram en helt ny plattform. Skillnaden är mot den gamla sidan, det här är så kallade single page application, det vill säga att den upplevs som en desktop-program. Och du behöver inte scrolla, du behöver inte uppdatera den, utan alla funktioner finns en enkel sida. Och den, dessutom den är mycket, mycket snabbare. Helt ny teknik, JavaScript, och den är mer interaktivt än gamla sidan. Den stora fördelen är att man har screenen och bolagssidan i en enda analyssida. Så att du behöver aldrig hoppa mellan olika sidor som den gamla sidan. Och egentligen det är ju den vi nu fokuserar vidare att utveckla. Och tanken är väl att all funktionalitet som finns i den gamla sidan ska också finnas i terminalen som vi ska bygga. Samtidigt har vi sagt att alla nya idéer och utveckling framåt ska utvecklas i terminalen. Jag gissar att om 1 eller 2 år så kommer vi nu förmodligen släcka den gamla sidan, och då kommer vi ha terminalen kvar. Och sen har vi också självklart planer på att försöka ha en mobilversion. Om det nu blir en app eller en mobil anpassad sida får vi se oss. Det vet jag inte, men det finns där planer.
Hur tänkte ni att den skulle fungera? Skulle det vara lik terminalen? Skulle det vara väldigt förenklad version?
Nej, det måste vara förenklad version. Tanken att terminalen ska fungera i mobilen om man är bra med fingertoppkänsla där i paddan också. Men den är inte optimal, så vår tanke är att det ska vara en väldigt förenklad version i en app där man ska kunna göra de mer enkla grejerna. kunna öppna sin egen filter eller sin bevakningslista och snabbt kunna kanske analysera några bolag och nyckeltal.
Jag måste bara säga att det har hänt extremt mycket också i terminalen. Jag, som jag sa till dig förra veckan, att jag är lite, har varit lite dålig på att komma in i terminalen för att man kan liksom det gamla. Mm. Men det finns enormt mycket funktioner. Delvis har ni gått från 10 år till 20 år på all data. Nu har ni äntligen fått in den här informationsrutan som man faktiskt kan läsa om varje bolag också, vad de gör direkt i screenern till exempel, vilket är något jag saknat enormt mycket. Men jag skulle gärna vilja höra från dig, vad tycker du är liksom de största nya funktionerna i terminalen som verkligen kan locka in folk i den?
Jag skulle kunna säga att vi har ju liksom byggt färdigt hela screenern. Om man fortfarande använder den gamla sidan och väl gillar exportfunktionen och screenern, så det finns absolut ingen anledning att använda den gamla sidan längre, eftersom screenern finns allting nu och den är förbättrat. Vi har också flyttat alla den knappen som det kallas färdiga strategier. Nu heter den för valda filter på terminalen. Klickar man där så ser man att man har liksom alla färdiga filter. Det som är nytt, som du sa, informationsrutan. Och dessutom har vi lagt väldigt mycket tid på, som jag själv är stolt på, är att man kan välja så kallade minidiagram i screenern. Man klickar på ett nyckeltal och väljer kategorin aktiekurser, och så under aktiekurs så finns det något som heter diagram, och där kan man välja från 3 månader till upp till 20 år. Och så klickar man på det, så får man, kan man välja candlestick, så får man en liten diagram i screenen då för varje bolag, och den kan man göra stor liten hur man vill då. Hela idén är att du ska kunna scrolla tusentals små diagram, vill säga att visuellt kunna analysera bolagen på ett snabbt sätt. Och då har vi lagt olika typer av diagram. Sen har vi också lagt en vinst- eller omsättningshistorik upp till 20 år eller 10 års kvartal i direkt screenen. Och det enda, du kan ju ta en 5 olika typer av små diagram och så kan du bara scrolla igenom. Och så fördelen med det är att du skulle kunna scrolla igenom små listor eller nya marknader som USA för att hitta spännande bolag visuellt väldigt snabbt. Det tog lång tid att utveckla den, för att det är ju ganska stor mängd av data som uppdateras direkt. Det är inga bilder, utan allting är interaktivt. Och för att kunna utveckla det har varit en teknisk utmaning för att den ska laddas så pass snabbt. Jag tror det är de delarna som är nytt.
Just screenen också har ju fått ganska stora förbättringar, tänker jag. Även med att man kan faktiskt ha fler nyckeltal nu också. Det vet jag själv att jag ofta körde in i, hade problem med förut att man använde upp alla nyckeltal som fanns. Nu kan man ha flera, och framförallt kan man ju även dela screeners som man gör nu också, eller filter då, så att säga. Och jag tänkte att jag skulle gå in på det. Vi har faktiskt gjort det, både jag och Fabian har tagit fram varsin liten screen som vi tänkte gå igenom, och vi har även länkat till i avsnittsbeskrivningen. Så kan ni gå in själva och titta på hur det ser ut och se om ni hittar några spännande bolag på den. Men innan vi hoppar in på det, jag tänkte bara, vi kanske kan prata om det här med förvalda filter eller förvalda strategier som det heter förut. Berätta gärna vad om det är och om du har några favoriter där som man ska kolla in.
Öppnar man terminalen så har det högst upp, finns ju precis under toppmenyerna, så finns det en stjärna-ikon som heter förvalda filter. Klickar man på det så får man, ja, kan det vara 20-tals kategorier, och högst upp är ju Magic Formula. Och tanken med dessa är ju att du får en helt färdig filter med högsta och lägsta filter, att du nyckeltal. Så att du, och kombination av de nyckeltal vi tycker är bäst för just den kategorin av strategi. Mina favoriter där är ju, om man nu gillar Magic Formula, då tycker jag att man skulle kunna ha Magic Formula plus kvalitet 5 år. Sen har jag egen favorit som heter F-score. Där skulle jag rekommendera både kvalitet 5 år och så sista där kvalitet 5 år plus trend. Det vill säga man hittar fundamentalt starka bolag som befinner sig i ganska uppgående trend, positivt momentum, men som sista perioden har gått ner.
Vi kan bara snabbt nämna den då, det som du säger när du säger plus kvalitet 5 år till exempel. Men alltså tagit Magic Formula som är den här från The Little Book That Beats the Market som vi har nämnt flera gånger i podden, en färdig kvantitativ strategi. Sen har ju du gjort vissa justeringar eller förbättringar då, det är till exempel någon form av kvalitetsfilter och även någon form av trendfilter om ska säga. Får jättegärna gå igenom, vad bygger det där kvalitetsfiltret på? Vad har du lagt in där?
Det är olika nyckeltal, det är främst det bygger den på andra strategier, det vill säga vad vi har gjort är att vi har sorterat bort alla dåliga bolag baserat på tillväxt, baserat på styrka av omsättning och lönsamhet och kassaflöde. Det brukar oftast vara det som är lätt att sortera bort alla dåliga bolag. Efter det, när man har liksom sorterat bort alla riktigt dåliga bolag, efter det så rangordnas efter högsta Magic Formula rank då. Det är ju 5-årskvalitet. Sen finns ju också ytterligare trend och då kan man ytterligare sortera bort bolag som har negativt trend eller positivt moment. Man vill ta fram bolag med positivt moment. Så att det finns lite olika typer av förbättringar där.
Men vad sa du? F-score är din favorit bland kvantitativa strategier.
Anledningen till min favorit är för att man har 9 poäng istället för 2 nyckeltal som Magic Formula. Det vill säga det krävs mer för att hamna högre upp i listan än Magic Formula. Oavsett om du har Magic Formula kvalitet 5 år eller F-score med 5-årskvalitet eller trend, så tycker jag tycker man ska hellre använda de förbättringarna som vi har gjort när man framförallt går in i mindre lister eller helt nya marknader för att öka kvaliteten. Och framförallt är det väldigt intressant snabbt filter för att hitta spännande bolag i mindre listor framförallt. För som jag har sagt, det är många av små listorna är ju riktigt olönsamma bolag.
Vad tycker du ett misstag folk gör när de skapar sina egna screeners?
Största misstaget kanske man har för mycket filter på lägsta högsta så att man filtrerar bort allt för många bra bolag. Exempelvis jag vet att vissa nyckeltal är ju farligt att ta fram och filtrera på. Det kan vara kassaflödesnyckeltal. För att bra bolag tillfälligt kan ha riktigt dåliga kassaflödes för att de har gjort kraftiga investeringar. Ta bara senaste covid-perioden. Allt för många bra bolag har valt att inte dela ut något nu. Och det är förmodligen att man liksom avvaktar. Eller vissa bolag har passat på att pausa sin utdelning för att öka sitt kassa för att göra förvärv och andra saker. Plötsligt har det blivit helt okej att inte dela ut från att alla bolag delade ut nästan. Vilket gör att använder man ett nyckeltal som heter utdelning eller direktavkastning eller som har liksom kombination av det, så kommer det att filtrera bort allt för många bolag. Så att jag skulle vara försiktig med att ha filter, allt för många filter, högsta och lägsta. Kan vara smart börja med väldigt enkelt filter som omsättning, lönsamhet och avkastning eller vinstmarginal. Så att man har några få nyckeltal som är viktiga att man filtrerar på där istället än att försöka ha allt för många andra filter på.
Det där rimmar ju lite också med, jag nämnde ju det förut när vi var ute och hade någon föreläsning tillsammans, så pratade vi om det också, att då drog vi ut just från börsdata information om hur stor andel av bolagen på de olika listorna på Stockholmsbörsen visar faktiskt vinst, just för att om man faktiskt går på bolag som ändå är lönsamma så gör man sig en väldigt stor tjänst, speciellt om man är ny och inte riktigt vet vad man ska köpa och mer kasta pil kanske på börsen. Ett väldigt bra grundkriterium att börja med att titta på vilka bolag är faktiskt lönsamma. Och vi kan ju ändå, det kanske ändå är en del som inte har stenkoll på det. Hur skulle du snabbast filtrera fram lönsamma bolag?
Alltså jag skulle ta främst 3 nyckeltal. Börja med resultaträkning, för att det är ju där allting handlar om. Bolagen ska sälja för att ha en vinst överhuvudtaget och för att kunna dela och för att ha kassaflöde. Så att jag skulle kunna ta fram omsättning och det skulle kunna, om jag klickar på kategorier så skulle jag välja tillväxt. Där finns ju omsättningstillväxt och då skulle jag välja 3 år och då skulle jag filtrera på lägsta 0 för att man vill liksom undvika bolag som inte växer eller har minskande omsättningstillväxt. Samma sak skulle kunna göra att jag tar EBIT-marginal Där skulle jag kunna ta kategorin tillväxt, finns ju EBIT-tillväxt. Jag skulle kunna ta samma sak där, 3 år som lägsta filter 0. Och samma sak vinstmarginal, 3 års tillväxt, lägsta filter 0. Bara de 3 så sållar du bort ganska mycket och du får väldigt, väldigt intressanta bolag. Om jag skulle ta en sån filter screening nu och så sortera på högsta omsättning, då får man väldigt intressanta bolag som haft riktigt bra tillväxt. Men dilemmat är väl att värderingarna har gått upp så pass mycket på många av dessa bolag.
Och det leder ju oss snabbt in på nästa grej som kan vara nyttig för när man har precis börjat. Hur ska man börja tänka kring värderingar? Vad tittar man på för nyckeltal då?
Ja, P-talet är väl det vanligaste, men jag skulle gärna ta P-talet tillsammans med PEG. Dessa 3 nyckeltal är ganska bra. PS, det vill säga P jämför med vinsten. PS jämför med omsättning. PEG jämför du med tillväxten. Och EBIT, då tar du hänsyn till skuldsättningen. Dessa 4 är bra och grundläggande.
Och jag tycker verkligen, känner man sig obekväm eller ny för de här begreppen, så använder man screener och börjar titta. Går man in just och väljer egna nyckeltal, finns ju faktiskt på Börsdata också en beskrivning av varenda nyckeltal i princip, vilket är fantastiskt. Så tittar man till exempel på PE så står det ju tydligt vad det beräknas ifrån, vad man använder det till och sen även hur man då kan tänka kring de olika, om man tar det på olika tidsperioder och sådär. Så jag tycker det finns ju extremt mycket faktiskt man kan lära från plattformen också.
Och helt gratis. Behöver inte logga. Det krävs ingen inloggning eller premiummedlemskap. För att vad vi har sagt är att terminalen ska ha ännu fler gratis funktioner i terminalen än den gamla sidan. Jag har faktiskt upp till 30 nyckeltal som är gratis för alla länder och bolag och instrument.
Om vi kikar lite på vad skulle du säga är unikt, eller vad har ni för nyckeltal som är unika eller som du tycker är lite extra intressanta som folk inte kanske känner till?
Ja, alltså
för PE och PS och sådär känner nog de flesta ändå till, tror jag.
Alltså det mest unika är väl yield on cost, har vi, fast den har börjat komma. Det mest unika är ju kombinationer. Alltså vi har ju tagit princip, om du är intresserad av fundamentala nyckeltal, balansräkning, kassaflöde, så har vi rätt många nyckeltal kring det. Men det som är mest unikt är att om du väljer vinst per aktie exempelvis som nyckeltal, så kommer du se att du har fler val. Du kan ta senaste idag, du kan välja 1 år till 15 år, och när du klickat på 1 år så ser du att du har, eller när du valt 5 år så ser du att du har 5 års snitt du kan välja. Årlig tillväxt, högsta och lägsta och summa. Så att vad vi har gjort är att kombinationen av nyckeltal, det är faktiskt över 2000 unika kombinationer. Det är det som är unika med oss. Att du kan ta fram rätt många olika typer av nyckeltal. Samtidigt det som är unikt är ju strategier är unika. Du har ju kategorin strategi, där har du de flesta strateginyckeltalen. Sen har vi försökt ta fram en helt unika nyckeltal kring aktiekurs och teknisk analys. Exempelvis senaste, om man klickar på aktiekurs så har du senaste kurs högsta och lägsta namnet. Och det egentligen är ju det är samma nyckeltal som de flesta använder, högst 52 veckors högsta. Däremot här kan du ta fram bolag som antingen har haft ny all time high eller ny bottennotering, genom att filtrera på 0 eller 100%.
Det använder jag ju faktiskt själv. Jag har ju 2 stycken screeners just som enbart har det där som, eller som har det som sin huvudbit. Det jag tittar just på, framförallt också ta kursen genom den högsta och lägsta kursen på 3 månader. Då kan man ju filtrera fram till exempel, men vilka ligger just nu i 10 översta procenten i sitt senaste 3 månaders intervall. Vilket då till exempel filtrerar fram bolag som håller på att göra nya all time highs eller har gjort någon form av utbryt eller breakout eller vad man ska säga.
Så att vi har, det hela idén är ju att ta fram så många olika typer av nyckeltal inom olika kategorier där du kan nästan som om du skulle koda själv. Du har massa idéer där du vill ta fram, koda din egen nyckeltal. Det är också därför vi kommer öka antalet nyckeltal, betydligt fler nyckeltal nu. Både inom TA, FA och strategier.
Har ni sett någon skillnad mellan popularitet med olika nyckeltal över tid?
Nej, tyvärr. Vi har inte en sån mätning. Okay.
Men vilka nyckeltal är det som är på tapeten nu då?
Alltså, vi jobbar mycket nu. Det är vår stor efterfrågan. Idag har vi nyckeltal kring infodatum, det vill säga rapportdatum. Jag vet att det var en fråga kring det också i Twitter.
Precis, det var någon, nu kommer jag inte ihåg namnet tyvärr, för det skrev jag inte ner, men det var en som frågade om när det ska komma för internationella bolag, för då har jag ni ju på nordiska bolag.
Ja, det var den rapport, alltså nästa rapport framåt, så har jag, vet inte där det kommer komma, det är lite svårt den. Däremot vad vi kommer göra är att vi kommer ta fram ett nyckeltal som visar när bolagen har rapporterat, för, även för globala. På det sättet skulle man kunna direkt i screenen se vilka globala bolag har rapporterat, och kan man analysera det. Tyvärr så det kan hända att man har en glapp på 2-3 dagar eller tills vi får uppdatering från leverantören. De uppdateras inte, de är inte lika snabba som vi. så det kommer. Samtidigt jag har haft en fråga, kan man lita på rapportdatumet? Inte alltid, för att nästa rapport i screenen är baserat på när bolagen har sagt att de ska lämna sina rapporter, men ganska nära rapportdatum så oftast ändrar bolagen eller inte lämnar det. Samtidigt, vi har en annan rapportdatum som heter senaste rapportdatum. Det rapportdatumet är inte när bolagen lämnar, utan när vi uppdaterar. Så att den inte kan inte stämma alltid, för att det kan hända att vi i vissa fall vi uppdaterar vissa bolag några dagar efter, om det blir en stor rapportperiod då, om det kommer flera hundra rapporter på samma gång. Så vad vi har sagt är att vi samlar nu all rapporthistorik för alla bolag, alla nordiska bolag. Och tanken är väl att det som är spännande där är att du ska kunna se vilka bolag har gått upp efter rapport och hur mycket och lite annat kring det. Och det är en stor efterfrågan på det.
Jag brukar använda den här till exempel. Man kan ju klicka in på nästa rapport och sen välja antal dagar till rapport. Det har jag också en färdig screener på, där jag just valt, ja, men filtrera ut alla som har 0-7 dagar till exempel. Då får man ju alla som rapporterar idag och en vecka framåt. En lista helt enkelt med alla bolag som kommer rapportera snart. Den tycker jag också är kul för att kolla på. Få en överblick över vad som ska rapportera in. Då har man en egen liten rapportkalender.
95% av fallen stämmer väldigt bra. Tyvärr är det när bolagen ändrar sina rapportdatum kan man märka att vissa bolag har flyttat sin rapportdatum, och det är väldigt svårt att justera det. Andra spännande, det är mycket teknisk analys, nyckeltal kommer vi fokusera på, MACD, stochastic, hejo, alla de här. Sen fler kring fundamental analys som vi har funderat länge på. Samtidigt kommer vi försöka ha färgad rank nyckeltal inom alla möjliga kategorier.
Vad skulle det kunna vara för någonting?
Du vill hitta de topp 10 eller 20 bästa bolagen som är mest aktiva på börsen. Och då ska inte du behöva bygga egna nyckeltal kring det, utan du har en enda rank. Ja, den ranken kan vara allt från 0-100. Och då har du liksom bolag som ligger 99 eller 100 eller 90, så vet du att de är väldigt aktiva nu. Allt ifrån det kan vara momentum som har gått upp kraftigt. Det kan vara vinsttillväxt. Där vi istället för en enda parameter, så kanske vi bakar in 5, 6, 7 olika parametrar i en enda stor poäng. Och hela tanken är att du kanske har 20-30 olika kategorier. Omsättning, vinst. Det kan vara lönsamhet, det kan vara marginaler, det kan vara skuldsättning, det kan vara utveckling. Och längre fram kan vara helt andra saker som insider, ägar, utveckling och så vidare. Så att man har ett mer standardiserat, förenklat poängsättning. Dilemmat med screenen är att enskilda nyckeltal är ju mer volatila. Så att det här är ju mer poängstyrt, lättare att förstå.
Jag tänkte då att vi kanske skulle gå igenom de här båda två screeners som vi har plockat fram till avsnittet, som man då kan hitta också då i avsnittsbeskrivningen. Länk till, då kommer man rakt in i terminalen och kan titta på vilka bolag som tar fram. Jag vet inte, vill du börja Fabian, eller ska jag börja med min?
Jag kan börja. Och det här kommer verkligen visa skillnad på då mig och Niklas människor. För jag är en enkel man och jag har en enkel screener. Jag tänker, bolag går upp bra. Aktie upp bra. Så därför har jag endast två parametrar i min screener, och det är omsättningstillväxt och momentum.
Och hur har du då definierat momentum?
Ja, men det medelvärde. MA 200 dagar.
Och att den ska ligga över det, eller?
Exakt. Då är man en uppgående trend. Och så har du omsättningstillväxt. Vissa människor tycker att 15% är bra för SaaS-bolag. Men jag säger nej. Det ska vara över 40%. Helst 50% eller mer. Då vet man. Grädde på moset.
Det där är ju faktiskt ett nyckeltal. Jag tror vi kanske fick någon Twitter-fråga om det också. Det här med Rule of 40 som vi pratade om. Att man på till exempel SaaS-bolag så vill man ju gärna att man ska, summan ska bli 40 om man slår ihop vinstmarginalen och omsättningstillväxten.
Var det inte EBIT-marginal?
EBIT-marginal kan det vara faktiskt. Det kan stämma.
Man kan använda lite olika. Oftast brukar man ju bara köra på det som är högst. FCF-marginal kan man använda också.
Ja, ett sånt nyckeltal har varit snyggt. För det var det lite prata om att vi skulle ta fram en SaaS-screener. Vi har pratat om mycket bolag nu i våra som oftast inte gör vinst. Så de ser ibland kanske inte så kul ut alltid på nyckeltal. Men som kan ha intressanta liksom, aspekter ändå. Och då är det just, tänker jag, just omsättningstillväxt är intressant att titta på. Man vill ha en stark omsättningstillväxt, över 40%. Om inte man har bra vinstmarginal då, eller FCF-marginal, vad man tittar på. Men man kan också just titta på kanske stora bruttomarginaler. Det var ju något vi pratade mycket om i våra, så att många av de här SaaS-bolagen har ofta kanske 70, 80 eller till och med 90% bruttomarginal. Vilket tyder på att det ändå är en väldigt lönsam produkt. Men man har inte skiftat om det till vinst helt enkelt.
Jag kan säga när du nämnde R40 så har vi har redan fått 4 önskemål redan. Så att så att den kommer som en nyckeltal på börsdata, hoppas jag, under året.
Ja, för jag kan tänka mig att den har varit rätt populär, speciellt nu när alla de här SaaS-bolagen har gått så starkt.
Sen frågan om ni har idéer där man skulle istället för EBITDA-marginal, om man skulle ta vinstmarginal istället. Men
ja, man kanske, eftersom alla nyckeltalen finns, så skulle man ju nästan kunna bara klicka i FCF-marginal, EBIT-marginal eller vinstmarginal, beroende på om man vill välja för något.
Det kommer bli mycket lägre poäng då, men tuffare krav med vinstmarginal.
Ja, så är det absolut, men vissa kanske mer vill övertala sig själva att köpa någonting än få sanningen.
Ingen bullshit earnings.
Den screen jag har tagit fram är lite mer avancerad, och den bygger faktiskt, jag kallar den för Cavasto-screenen. Den bygger ju på det här ordspråket med fundamentalt starka bolag i uppåttrend, som en känd twittrare pratat mycket om. Jag har faktiskt hittat väldigt mycket bra bolag via den här, och den är lite framtagen efter den här kursen som han höll, som jag faktiskt fick gå på, och efter vad jag liksom tolkar som var i kontentan av hans strategi egentligen. Den har ju då som första parameter, den är lite mer avancerad med lite fler parametrar, men den första parametern är att man tittar på P/E-talet, och det ska vara över noll. Här skulle man egentligen kunna sätta då att vinst per aktie ska vara över noll, men jag har valt att titta på bara sätta in PE-talet, för den brukar vara förinställd att den ligger i screenen. För är PE över noll så måste det ju då finnas en vinst, annars det går inte på något annat sätt, om inte aktiepriset är negativt. Det har jag inte sett än. Sen sätter man PEG-talet, som vi pratar om, det är ju PE genom vinsttillväxten. Det vill säga att man justerar PE-talet för att om man har hög tillväxt, så att PE-100 kan ju då enligt det här vara okej. Om man också har 100% vinsttillväxt till exempel, då blir ju PEG 1. Peter Lynch pratar om att det ska gärna vara 1,5 eller under. Jag har då satt gränserna till lägst 0 och högst 2. Då kommer man få bolag som växer sin vinst, men de är inte allt för dyra sett till den här vinsten. Sen har jag gått in på ROIC, snittet på ett år, alltså return on invested capital, alltså avkastning på investerat kapital, att den ska ligga över 10%. Jag kan tänka mig att du har lite synpunkter på de här avkastningsnyckeltalen, George. Har du någon favorit eller tankar där?
Nej, men jag skulle som sa totala tillgångar, ROA, det är min favorit faktiskt. Det är för att det är enkelt, det händer inte allt. Finns ju liksom, jag vet att det finns minst 5 eller 10 stycken där ute som man justerar alla möjliga olika varianter. Men jag tycker man ställer, när man tar ROA, totala tillgångar, så ställer man ganska hög krav på bolaget. Där då tar man hänsyn till totala tillgångar, totala skulder, hela hejho. Och när man har liksom 5% som filter eller 10%, då ser man att man får ganska bra bolag. Dock, man ska nog filtrera bort vissa typer av bolag som inom finans då, för att de hamnar väldigt högt. Fastigheter passar inte, investmentbolag passar inte heller. Så jag brukar klicka på branschfiltret och väljer allt utom hela finansiella branschen. när man har vissa typer av dessa nyckeltal.
Och just det här med avkastningsnyckeltal är ju verkligen, det är ju en rätt stor diskussion, och tyvärr, som du lite som du är inne på, man måste ju också justera lite efter branscher och bolag. Jag körde ju mycket med ROE förut, alltså avkastning på eget kapital, för att jag hade läst någonstans att det var bra. Sen såg jag att Buffett gillade ROIC, och då gick jag över till ROIC. Svårare än så, inte mina val. Men där ligger i alla fall över 10%, och oavsett vilket tal man väljer, så det egentligen handlar om att visa någon form av lönsamhet. Vad får de för avkastning på sitt kapital? För det är ju egentligen det man själv som investerare vill ha, sen också avkastning på de pengar man stoppar in i bolaget. Sen har jag faktiskt sagt direktavkastning, att den ska vara över 1%, och där vet jag att Cavasto, som den här baseringen står på, tror jag inte alltid har det som krav, men han pratade om att han ville ha någon form av utdelning, och då satt han på 1% bara för att indikera någonting. Den skulle lika gärna kunna vara på 0,1 eller något. Det är bara för att visa att bolaget delar ut, det visar på att det är ett ganska lönsamt bolag. Ett stabilt bolag kanske man ska säga. Sen har jag satt ett krav på omsättningstillväxt på 3-årssnittet. Alltså CAGR då egentligen på 3 år ska vara över 10%. Bolaget ska alltså växt i snitt 10% per år över 3 år sin omsättning. Och sen kommer man till just den här momentumbiten, och där har jag också valt den här kursutveckling över 3 månader, att det ska vara över 0%. Så egentligen säger man ju bara då att de senaste 3 månaderna så ska aktien ha stigit i pris. Det räcker med att han har gjort 1% egentligen. Och sen tar jag då, finns det ju faktiskt, förutom att bara ta MA200, man kan ju ta kurs genom MA200 och att det ska vara över 3, för MA200 är också något som Cavasto pratar väldigt mycket om. Den här screenen har faktiskt tagit fram rätt mycket schyssta bolag tycker jag, för att den har ju delvis en form av lite kvalitetsfilter. Den hittar ju bolag som är fundamentalt starka och växer, men också de som då är i uppåt trend, som det så fint heter.
En kommentar kring det, det är ju jättebra screenerfilter. Dilemmat är väl att när du har 1% på direktavkastningen, så kommer du tyvärr sortera bort många, förmodligen bra bolag också på grund av covid då. Det är det enda som du kan påpeka.
Direkt. Det är faktiskt sant, och det är ju en stor skillnad från bara för ett år sedan någonting, eller 2 år sedan eller vad jag tog fram den. Mm. Jag märkte att jag testade bara för skoj skull och justerade till exempel också. Sänker man direktavkastningskravet till 0,01% istället, så får man ju plötsligt 3 gånger så mycket bolag. Då plötsligt dyker Evolution upp, Paradox och flera andra spännande Fortnox också sådär. Medan i mina krav så är det egentligen
bara 3 värderingarna. Det man med värderingen har gått upp också.
Ja, men precis. Så de har ju utdelning, men väldigt liten utdelning från
kursen. Ibland kan det vara smart också att använda motsatt momentum. Vi har faktiskt det förvalda filter där vi kallar för utdelning och momentum. Och jag har valt det att istället leta efter bolag som har hög utdelning, men det blir fel när utdelningen gått. Men istället leta efter bolag som har haft bra fundamenta eller har bra fundamenta men har gått ner kraftigt. Liksom den strategin har funkat jättebra för när vi inte har haft kraftiga uppgångar, för att man har hittat intressanta lågvärderade bolag.
Just det.
Byggmax exempelvis som hade hamnat där länge. Betsson hade hamnat där länge. Net Entertainment har hamnat där länge. Men dilemmat är väl att när bolagen befinner sig i en nedgående trend, så svåra är ju hur länge man orkar sitta och vänta på att den ska vända.
Jag har ju också en screener som jag nämnde som filtrerar ut bolag som ligger på en väldigt hög kurs relativt senaste månaderna. Så att man ofta hittar då antingen nya all time highs eller någon form av breakout. Jag har också just en omvänd där man har, det filtrerar ut bolag med fin fundamenta, någon form av kvalitetsfilter, men sen letar efter de som då ligger i en väldigt lågt kursintervall relativt senaste månaderna, men de ska också ha stigit mycket senaste kanske 3 åren. Den plockade till exempel fram Vitrolife när de föll, var 20% här i ett tag till exempel. Det är helt enkelt fina bolag som har växt mycket kraftigt men nu dippar temporärt. Och jag skulle kunna försöka bygga ihop den här i terminalen också och lägga in en liten länk till den också om folk vill kolla på den. Den är lite rolig också.
Jag tycker du har en jättebra poäng där, för att när man ser momentum så ska man, det beror på vilken strategi man har, en kortsiktig trader eller långsiktig investerare, då ska man vara försiktigt med att använda, om man tänker att hitta långsiktiga bra bolag, ska man helst undvika att ha för korta momentum, 3 månader exempelvis. Lägger man en filter på 0 på 3 månader, så sorterar man bort väldigt många bolag som har haft en kortsiktig dipp men har haft en fantastisk utveckling. Där vissa bolag som har gått upp kraftigt måste liksom oftast ligger de i en trendkanal tills värderingen kommer till kapp. Och därför ska man helst undvika att ha för korta, då man vill hitta bra långsiktiga bolag.
Och det här är väl generella svåra överlag med screening och nyckeltal är ju att man måste ta hänsyn till så många saker. Och jag tror att det är klokt att det lär man sig efter man använt ett tag också med att man ser ju liksom bristerna i nyckeltal också. Skulle man till exempel bara ta en omsättningstillväxt, om vi tar det som exempel, och filtrera fram de som har högst omsättningstillväxt just nu på den senaste liksom rapporten, ja, då får man ju också massa outliers som är engångstillfällen där det hänt någonting specifikt. Och det är därför det är så viktigt att kanske då vilja dra ut över ett snitt, men då kommer man annars sedan missa bolag som är nyligen noterade kanske som är intressanta eller som gör en turnaround. Så det finns ju så extremt mycket sånt som man måste ta hänsyn till.
Det tipsen jag kan ge är att ha olika typer av filter. Olika grader av filter för att inte helst inte missa några intressanta bolag. Inte ha allt för hårda högsta och lägsta filtrering på. Och fördelen med terminalen är att man kan ha, om man ser att man har som snabba länkar som vi har kallat högst upp. Och alla de här dina egna filter och bevakningslistor är från ett klick från. Det går oerhört snabbt att ändra filter och bevakningslistor nu. Och allting är synligt högst upp. Så att, jag rekommenderar att man bygger upp flera olika typer av filter. Vissa kanske starkare, vissa lite svagare. För att man inte ska missa något. Det är också samtidigt därför vi har byggt den här visuella screenen, alltså minidiagrammen. Där du kan ta fram kursutveckling och fundamental tabell för att visuellt kunna se intressanta bolag.
Vad säger du Fabian? Ska vi hoppa in på några Twitterfrågor vi har också?
Jag tänkte precis föreslå det faktiskt. Great minds think alike, som man brukar säga. Den första Twitterfrågan från den store professor Kalkyl. Och hans fråga lyder: hur investerar du själv?
Alltså jag kan säga innan jag börjar prata om mig själv så måste jag säga att börsdata har tagit enormt mycket tid och tar enormt mycket tid. Jag tror han hade också en fråga hur är det så tillgängligt så mycket. Det är för att jag lägger sjukt mycket tid på börsdata, vilket gör att jag har inte haft så mycket tid att varken analysera bolag eller investera själv. Men hur jag försöker investera är ju att hitta tråkiga bolag, försöka ha dem mer långsiktigt. Tidigare har jag haft mycket fokus på utdelningar, men har jag gått ifrån. Jag är mer fokus på försöker lägga mer fokus på bolagets verksamhet och vilka bolag som jag tror kommer över tid växa. Omsättningstillväxt, marginaltillväxt. Men hittar jag bolag som stabila bolag som hög direktavkastning, så visst, försöker gärna ha det, men det är ju i dessa tider är svårt att hitta. En sån exempel kan vara Axfood som under 2000, allt från 2007 till 2010, så hade Axfood hade haft en direktavkastning vid 5-7%. Och då var det en väldigt stabil bolag. Men sådana köptillfällen hittar man inte om det kommer kraftiga dippar. En annan grej jag gillar att ha många bolag i portföljen, och dessutom gillar jag att ha stort kassa, och jag gillar när det går ner när jag ökar. Vilket har varit svårt sista åren innan nedgången här. För att det är ju, jag gillar, mitt dilemma har varit att jag gillar inte när det är så höga värderingar på börsen. Men också, det har också varit mina största misstag där jag har, alltså det är ju inte så svårt att se vilka bolag det finns där ute. Anledningen är att jag aldrig ägt de här bolagen när jag var, de har legat på P20, 30, P40, men efterhand har visat sig att man skulle ha köpt dessa också för att de har haft så bra tillväxt.
Professor Kalkyl undrar också om du har någon favoritbok inom investeringar.
Ja, det är de gamla böckerna som jag har läst för länge sedan. Det är ju One Up Wall Street, Peter Lynch. Det är favoritboken. Jag vet att det finns mycket bra böcker idag, men jag har aldrig haft tid att läsa. Och inte den tiden att läsa. Men det är ju så att det är fortfarande min favorit. Peter Lynch.
Och apropå bolag som du hittar, så undrar Miles Hunt: varför köpte Kvalitetsaktiepodden aldrig Gullberg och Jansson trots att du låg på?
Det får du fråga dem. Jag vet inte.
Ville att vi skulle fråga dig.
Nej, jag vet inte. Alltså det är så här, Gullberg och Jansson är ju riktigt fint bolag. Intressanta ägare och de har bra kostnadskontroll. Det dilemmat är väl att man kanske tror att om det kommer en lågkonjunktur så är ju att ha poolverksamhet eller bolag som inom pool så kanske jag kan ha väldigt tufft. Men det visar sig att de har fått en motsatsen ett väldigt bra tillväxt nu på grund av corona, covid. Samma sak med Nibe. eller KB menar jag. Samma sak med KB.
Så Fokles undrar vad som historiskt sett varit den största utmaningen och vad bedömer kommer vara den största utmaningen framöver för bolaget?
Då är det Börsdata antar jag han pratar om. Då är det största utmaningen har varit att få en lönsamhet på Börsdata. Det är ju nästan 7 år. Vi har ju liksom haft Börsdata som ett mer ett hobbyverksamhet. Vi har haft roligt, men det dilemmat är väl att man har jobbat med Börsdata vid sidan om heltidsjobb, kvällarna och helger under så lång tid, och vi har aldrig haft den lönsamheten. Det är de sista 2-3 åren vi börjar få liksom, börjat få med omsättningen. Så det är det som har varit det tuffaste. Framåt är ju att kunna till nästa nivå där man kan öka omsättningen så pass att man har ett team som man kan. Då bygger man en organisation kring. Andra saker kan det vara att hur ska man utveckla så pass avancerade funktioner i terminalen, men det ska vara så pass enkelt att använda. För att varje gång ju mer saker vi utvecklar i terminalen, och desto svårare att hitta. Svårare det blir mer. Så att den utmaningen tror jag vi kommer lösa genom att försöka fokusera mycket, ta fram väldigt många instruktionsfilmer på klipp då, för att det ska underlätta användningen. Och den sista är ju, hur ska vi kunna bygga riktigt, riktigt bra FA-data och rapportdata? Som jag pratade tidigare.
Apropå det med instruktionsfilmer så, vi fick en fråga från The Spiral of Silence om hur man kommer igång bäst med börsdata. Vi har ju gett lite tips här på just med screeningsnyckeltal som man kan börja titta på, men det med instruktionsvideor och andra tips för att komma igång och lära sig plattformen.
Det enklaste sättet är ju att gå startsidan börsdata.se, och högst upp har ni någonting som heter Kom igång. Klickar man på den så får man liksom våra främsta filmklipp. Och där längst ner finns det där YouTube-kanal. Gå in gärna och gärna prenumerera den, för att där kommer vi generera väldigt mycket filmer. Och dessutom finns det filmer där, våra egna filmer och där våra användare som har skapat filmer. Och det där kommer ju öka. Det är ju bästa sättet att komma igång med börsdata. Och det andra sättet att komma igång snabbast, det är ju som jag vill prata om, snabba förvalda filter i screenern. För att se vilka nyckeltal som används och vilka kombinationer.
Jag har redan sagt det, men jag tycker verkligen det är en enorm. Det har lärt mig enormt mycket att använda screenen och titta just och läsa om nyckeltalen som finns där. För det står ju, det är inte bara massvis med grekiska bokstäver, utan det står ju på varenda nyckeltal vad det faktiskt gör om man klickar på det. Eller vad det innebär. Det har lärt mig väldigt mycket. Apropå nyckeltal, Elinor Johansson undrar om ni har tänkt någonting på att ta in mått för ESG och corporate governance. Jag vet att ni har Albright.
Ja, men jag tänkte faktiskt också nämna det. Nej, det är kostnadsfrågan. Datan finns, för vi vet att datan finns, men vi fick frågan och den är väldigt dyr.
Har ni någonsin funderat på att ta in pengar för att skala upp snabbare?
Nej. Jag vet att vi har fått frågan också om vi har fått bud. Men innan jag går på det, så innan jag tar den frågan skala upp, så kan jag ta den frågan om varför vi inte skulle vara intressant med ESG-datan. Det är på grund av att vi märker den efterfrågan är ju kanske inte så stor kring våra användare. Och tyvärr så blir en kostnadsfråga. För att vi har ju så mycket annat som frågas efter, som estimatdata, realtidsdata, fonddata, ägardata, insider. Listan är hur lång som helst. Så tyvärr blir ju resursfråga, inte bara kostnadsfråga med vår tid. Om vi skulle hitta en intressant databas som inte kostar så mycket, så visst, varför inte? Sen har vi liksom, vi ändå försökt vara unika där vi har Albright, där vi har tagit in, och vi är nog enda som har Albright indexet och nyckeltal kring Albright i Norden i aktieanalys, och den finns under index Albright om man vill, som uppdateras nästan varje år. Nästa fråga, bud, eller ja, inte bud, men varför vi inte expanderar eller får in kapital. Väldigt kort, vi har ju fått liksom väldigt många Vi har haft där rätt många olika diskussioner med olika aktörer. Dilemmat är väl att det är en liten nischmarknad och det är en begränsat med omsättningstillväxt. Om man inte liksom tar fram helt nya produkter inom där man går mot business to business eller börjar expandera utanför Norden, vilket vi inte har några planer. Det är därför vi inte har försökt ta in pengar eller försökt växa på det sättet, för att jag ser inte, jag tror vad vi ser är att det är ju inte betalningsviljan på nätet är litet och det är inte så många som är väldigt så pass intresserade av aktier som skulle vilja betala för. Och vad vi har sagt är att vi i så fall försöker växa organiskt på vår egen takt och försöker utveckla riktigt, riktigt bra produkter. Framförallt bästa kvaliteten för de nischprodukter vi fokuserar. Framförallt fundamental analys. Så att vi har inte några galna fintech-idéer eller tror att vi ska växa mycket. jag tror det handlar egentligen snarare om att vara liten nischaktör och överleva. För att i den här branschen så har jag sett i snart 15-20 år har jag sett många små bolag komma och gå och som byter ägare väldigt ofta. Och det är ju bara att kunna finnas är en stor del av. Och jag kan också säga att i senaste 10 åren vi har varken tagit in några pengar eller tagit in ägare. Eftersom vi tycker det här är roligt och det mest roliga är ju att utveckla egna tjänster. Och fördelen att vi kan ju utveckla vad vi vill, hur vi vill, utan att ha beroende av extern ägare eller vinstkrav eller tillväxtkrav.
Ja, men Niklas, vad tycker du? Ska vi hoppa över till några snabba?
Det tycker jag. Vi kommer slänga ut några grejer här så får du bara ge din spontana reaktion på frågorna.
Okej.
Okay. Och den första är guld.
Äger inte.
Silver?
Ointressant.
Hur kommer det sig att du inte äger guld eller tycker silver är ointressant?
Nej, jag har det ju inte min... Alltså det är så här, det är ju varken råvaror, fonder eller liknande instrument. Alternativa investeringar har jag aldrig varit intresserad av det själv, utan jag är liksom främst intresserad av aktier, aktieinvesteringar, utdelning och så vidare. Därför liksom har jag aldrig... Jag ser inte som ett skydd mot portföljen. Ett skydd mot portföljen för mig är i så fall att ta ett kassa och köpa vid nedgångar. Tråkig, men så är jag.
Anoto eller Nikola?
Jag vet inte vad Nikola är, men jag tar Nikola, tror jag.
Var det de som gjorde $36,000 i omsättning nu för senaste kvartalet, okay, och ska bygga, okay, el- och vätgasbilar?
Det är alltid bättre än Anoto.
Och på tal om vätgasbilar, elbil eller vätgas?
Jag tror nog elbil.
Favoritnyckeltal? Du får ta topp tre kanske.
Topp tre.
Utan inbördesordning.
Nettoskuldsättning. För att hitta bra bolag med hög kassa.
Den ska ju vara negativ, nettoskulden. Det kan vi ju se till lyssnarna om man vill screena på det.
Ja, exakt. Negativ nettoskuld, vilket blir ganska hög. Eller negativt värde lika med nettokassa faktiskt, om man ska nu korrekt. Marginal, tillväxt. Det är ju EBIT, marginal. Alltså omsättningstillväxt. Sen självklart skulle jag också nämna kassaflöden också. Det är också viktigt. Men det är också inte framförallt operativ kassaflöde.
Och sen, vad är din bästa och din sämsta investering och vad har du lärt dig av dem?
Min sämsta investering är nog... jag tror det är H&M. Inte för att jag har förlorat mycket pengar utan jag har haft för mycket conviction och haft för mycket... att man har varit så insnöad i ett bolag att man har liksom missat att trendskifte och att den långsiktiga negativa trenden. Visst, de kan ju komma tillbaka, men jag tror att de kommer aldrig komma tillbaka som de har haft den storhetstiden. Det vill säga, man har liksom, jag tror man, det jag har lärt mig av det är att man ska inte ha för hög conviction eller för få bolag där man som man kallar sig att man ska gifta sig, men det är lite så att man ska vara försiktigt. Och enda sättet tror jag att man inte ska för hög andel för enskilt bolag. Tror jag. Samtidigt min bästa investering har varit H&M. För att jag har haft ändå följt med hela kraftiga uppgången från nedgången från 2009 och uppåt. Och när man Ja, det finns ju massa andra små bolag som har haft betydligt bättre procentuellt tillväxt, men jag har haft en hög andel av H&M på den tiden.
Men det tycker jag är intressant. Jag tror att du är den första som svarar att bästa och sämsta investeringen är samma bolag.
Ja, jag tror man har lärt sig mycket. Man har gjort en bra vinst, men samtidigt har liksom, man har ju lärt sig att, alltså alternativa investeringar hade nog varit mycket bättre, för att man visste ju Phoenix Outdoor var spännande, mycket mer spännande bolag än H&M som växte mycket mer, eller Kopparbergs eller Nipe, till och med Lundberg har haft mycket bättre utveckling. så att hade man liksom gått ifrån att vara, jag ska vara fokuserad initialt, utan man har mer att vågat ha diversifierat eller vågat ha fler bolag i portföljen, så tror jag att det gått betydligt bättre. Men risken finns ju att när man ser diversifiering, så köper man, risken finns ju att man köper mycket skräp som man inte känner till. Så att när jag säger diversifiering, så menar jag att man ska ändå ha väldigt hög krav och bra bolag, men man ska inte sätta någon begränsning på antal och försöka ha äga dem så länge som bolaget går. En annan misstag är att man som jag sa tidigare, att man har kollat på värderingen allt för ofta, vilket man har sålt bra bolag som har haft fantastisk utveckling. Däremot man har fokuserat och köpt bolag som har varit lågvärderade, som inte haft lika bra utveckling eller gått dåligt. Och tyvärr så gör man ju det misstaget fortfarande. Men det är ju svårt i dessa dagens värderingar när bra bolag kostar P50, 70, 60, 70 eller 50-100. Det är svårt. Det är ju, är man gammal värdeinvesterare, så det är svårt att betala så höga värderingar. Det många som missar är ju att den stora avkastningen de senaste 20 åren, stor andel av avkastningen kommer från marginal, alltså från värderingsexpansion, alltså att värderingen har gått upp från i snitt, kan det vara 15, 20 till 30, 40, 50. Det är därför vi har haft så bra avkastning på aktien.
Och det blir ju en ganska naturlig reaktion på att räntorna går ner, så att säga, som avkastningskrav på aktien. Mm. Men just det, jag tycker det är jätteviktigt också du nämner, just med att man skalar gärna i bra bolag bara för att värderingen gått upp. Och det tycker jag verkligen, det är så, ska man lägga någonting långsiktigt, det viktiga är ju vad man har köpt det då på för nivå. Sen kommer det ju fluktuera över tid. Jag tror att bland annat Magnus Andersson pratar mycket om det när han har varit gästat podden och så, att det kommer finnas perioder när dina bolag är superövervärderade och när de är undervärderade, och är de undervärderade så är det bara att köpa mer. Men man ska akta sig för att sälja dem när de är övervärderade, för det kan vara så att de aldrig kommer bli billiga igen. Det är bara att titta på Fortnox till exempel.
Ja, aldrig vet man ju inte. Alltså, det jag lärt mig, alltså det är också att har man för hög andel för enskilda bolag, så har man alltid risk att verksamhetsförändringar, Ratos exempelvis, NCC, Kungsleden, så att det finns så många exempel där till och med när det såg som bäst så har gått andra hållet snabbt.
Sist men absolut inte minst, det här är väl en ganska enkel fråga, men det är hur man följer dig, och du kanske snarare då vill dessutom att man går in på Börsdata, antar
jag. Men jag är mest aktivast i Twitter, 4020 eller...
Precis, ät 40% 20R, alltså år utan prickar. Och du svarar ju nästan när som helst om man taggar dig av erfarenhet.
Sen har vi är inte lika aktiva, men finns ju Facebook också inom Börsdata. Och något Instagram-konto.
Men det finns inte på TikTok än?
Nej, Instagram var nytt faktiskt när vi ändå testade. Så att, nej, jag tror inte det. Det räcker med Instagram.
Jag tror att det funkar på TikTok. Lägga ut små korta instruktionsvideos med lite dansmusik i bakgrunden.
Och så, så här text. Hur du blir rik snabbt.
Och mycket
man ska aldrig säga nej. För att jag skämtade om Instagram, men man vet hur utvecklingen går framåt. Man anpassar sig bara.
Kom ihåg vad ni hörde det först. Börsdata på TikTok inom 2021. Och med det säger vi stort tack för att du gästade oss.
Ja, tack själv för att jag fick komma.
Ja, det var väl ett matnyttigt avsnitt, eller vad tycker du, Fabian?
Ja, absolut, fantastiskt. Jag vet att det är många som har frågat om det här. Jag vet att det finns många användare av Börsdata också. Så att, jag tror att det här passar perfekt för många av våra lyssnare.
Ja, vi använder ju Börsdata själva. Det är ju en vad ska man säga, alltså det är en helt oumbärlig tjänst. Jag använder den nästan, ja, faktiskt dagligen är jag nog inne på och kikar på grejer där. Jag screenar, jag tittar på bolag, så det är en otroligt bra källa, och den bara växer och växer och blir bättre och bättre. Dessutom, har man någon minsta fråga, så kan man tagga George på Twitter och få svar så otroligt fort. Det är imponerande. Men innan vi går vidare så ska vi nämna att inget av den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter, våra egna eller vår gäst och eventuella sponsorer tar förstås inget ansvar för det som sägs i podden.
Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Men ni får jättegärna kontakta oss på podcast@marketmakers.se eller på twitter@marketmakerspod.
Lämna jättegärna en recension också på iTunes. Det gör väldigt, väldigt stor skillnad för oss faktiskt. Och sist men absolut inte minst så vill vi tacka dig för att du har lyssnat, kära lyssnare. Och vi hörs igen om en vecka.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.